Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Och idag har turen kommit till Tommy Gustafsson Rask att semesterprata. Välkommen Tommy.
Hej, jag heter Tommy Gustafsson Rask och jag är vd på BI System Hägglunds. Från småländsk bonapojk till vd är den resa jag har gjort. Och jag hade tänkt dela med mig av några händelser på den resan som har format mig till den jag är. Mitt tekniska intresse startade tidigt och jag ville veta hur saker fungerade. Jag var 4 år när min mamma hittade mig på golvet i tvättstugan. Med skruvmejseln i ena handen och stryka henne till delar på golvet. Hon blev förskräckt. Tur att jag inte satte i sladden. Att vara vd på Hägglunds är världens bästa jobb. Ingen dag är den andra lik. Det är otroligt spännande. En kombination av teknik, att göra affärer och relationer till människor. Företaget har en mycket intressant historia som startade i Gullänget 1899 med Johan Hägglund. Johan startade som snickare med risslor och möbler. Det första fordonet var en buss byggd på T-Ford-chassi till Anton Hector. Johan och hans söner utvecklade ett företag som byggde på uppfinningar och innovationer. Kan någon annan göra det så kan vi göra det fast lite bättre. Och det var så de tog sig in på stridsfordonsområdet. Hägglunds har ett fantastiskt arv som vi har ett ansvar för att ta med oss in i framtiden. Våra affärer idag bygger i grunden på politiska beslut. Och det tänkte jag återkomma till. Men det innebär att vi har stora svängningar i vår omsättning. Mellan 4 och 2 miljarder om vi tittar tillbaka. De stora kontrakten de kan glida i tid. Och ibland så förlorar vi. Detta innebär att vi måste hela tiden anpassa våra omkostnader. Men även vår personalstyrka. Att behöva genomföra varsel är bland de tuffaste beslut jag har haft att fatta som vd. Det är enskilda medarbetare som jag till stor del känner som tvingas lämna oss. Men de besluten måste fattas om vi som företag ska ha en framtid. Det är just våra medarbetare som är kärnan i företaget. De utvecklar, producerar och supportar våra världsledande produkter. Jag är otroligt stolt över våra medarbetare. Det finns en anda, teamkänsla på företaget som är svår att sätta ord på. Men den bygger på medarbetarnas engagemang och kompetens. Vi producerar försvarsutrustning som kan användas i krig. Och det är något som alla på företaget måste förhålla sig till. Det finns olika förhållningssätt, men man måste hitta sitt eget. För mig är det enkelt. Ett land kommer alltid ha en försvarsmakt. Antingen är det våran egen eller någon annans. Och alla har rätt att försvara sig. Att utveckla och sälja försvarsprodukter i Sverige är enligt lag förbjudet. Vi måste ha tillstånd för att utveckla och tillverka. Varje exportaffär är ett undantag från lagen och vi måste ha tillstånd för varje enskild affär. Sverige som marknad är för liten för oss. Vi exporterar 80-90%, men Sverige är en otroligt viktig kund för oss som referens i framtida affärer. Våra affärer bygger på politiska beslut i köparlandet och det är många beslut som ska fattas innan det kan bli affär. Det tar 5-8 år från första kontakt med kunden tills det kan bli ett kontrakt. Under den perioden investerar vi mellan 50 upp till 100 miljoner kronor. Våra stora affärer sker alltid i konkurrens. Och det är många faktorer som vi måste hålla koll på och hantera. Vinner vi så är det ett kontrakt på 5-10 miljarder. Det är en fantastisk känsla att få skriva på ett mångmiljardkontrakt. Och andra platsen, den räknas inte.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes.
Jag växte upp i Småland och det känns bra att ha två hockeylag att heja på, både HV71 och Modo. Min familj bestod av pappa Lasse, mamma Ritva, lillebror Stellan och lilla syster Veronica. Jag kände mig alltid trygg hemma, men jag var nog lite av en enstöring. Jag föddes totalt utan bollsinne, så sport var ingen naturlig del i mina unga år. Utan det var tekniska saker. Det byggdes lådbilar, cyklar byggdes om. En annan viktig del i mina tidiga år var Lilla Galltult, där min farfar Fabian och farmor Frida bodde. Jag tillbringade mycket tid där, helger och sommarlov. Min farfar drev ett mindre jord- och skogsbruk och jag fick vara med på allt, tillsammans med farfar och min pappa. Jag var nog i 8-årsåldern när jag fick börja köra traktor. Nu var han stor nog så han kan stå upp och orka trycka ner kopplingen. Min farfar var lugn och trygg. Det är först när jag blev lite äldre som jag insåg hur mycket jag lärde mig under den tiden. Att ta ansvar. Prova, det går alltid att hitta en lösning. Det går att göra mycket med små medel. Under senare delen av tonåren så byggde min pappa ett nytt hus i Lilla Galltult. Så vi flyttade dit. Det var verkligen som att flytta hem. Under skolåren blev det mycket go-kart. Både min bror och jag körde. Det tillbringades många helger på go-kartbanor. Och jag förstår inte idag hur mina föräldrar hade råd. Sen så blev det moped och det trimmades en hel del. Under tonåren jobbade jag extra på den lokala konsumbutiken. Det gjorde att jag fick pengar till att göra det jag ville. Jag byggde min egen A-traktor av en gammal Volvo Duett. Till min mammas stora förtret så tog jag körkort på lätt motorcykel och köpte mig en Syndap KS125. Den gick som ett spjut. Det var dags att välja till gymnasiet. Jag hade bra betyg, men var lite trött på skolan. Och det bästa jag visste var att skruva med motorer och bilar. Så det blev bilmekaniker. Kanske inte det klokaste valet med tanke på framtiden, men jag återkommer till det. Bilar var livet, framförallt amerikanska bilar med stora motorer. Det skruvades och trimmades motorer. Jag hade en Chevrolet Camaro. Jag la ner min själ i den. Allt byggdes om. Det kördes en hel del nattliga street race på den tiden i Jönköping. Jag får erkänna, jag tillhörde faktiskt epitetet motorburen ungdom. Jag tyckte om att köra och jag körde ofta, även andras bilar. Den sista midsommaren som var med i gänget var vi på Öland med Mats Givelle 66 cab. Mats hade då en förkärlek till krom. Generatorn hade kromats. Ja, den var snygg, men den funkade inte bra. Det strulade hela kvällen. Sent på natten beslutades att jag skulle köra bilen till Kalmar, där vi bodde i en lånad lägenhet. Klockan var någonstans 3:30-4 på morgonen. Solen var på väg upp. Det var nedkabbat. Jag var ensam på Ölandsbron. Gick väl ganska fort. Stereon var på högsta volym med Scorpions.
We'll be right back.
En annan del som format mig är det val jag gjorde under min värnplikt, att bli officer. Jag tyckte lumpen var intressant, framförallt kombinationen av ledarskap och tekniskt intressant utrustning. Det var några av mina befäl som uppmuntrade mig att söka. Jag hade bra betyg från lumpen. Men det visade sig att jag saknade formell kompetens. Det krävdes minst 3 år gymnasieutbildning. Just då ångrade jag att jag valt att bli bilmekaniker. Och jag kände att det här var något som jag verkligen ville göra. Jag funderade på om jag skulle komplettera på komvux. Jag tog kontakt med rekryteringsofficeren på regementet. Han rådde mig att söka i alla fall och skriva att jag var beredd att komplettera mina betyg. Jag hade tur. Det året bestämde armén att man skulle prova något som flygvapnet gjort under flera år. Armén ville ha in officerare med praktisk bakgrund. Jag blev antagen som en av 3 från hela Sverige. Sommaren 1985 ryckte jag in på arméns tekniska skola i Östersund för att genomföra förberedande officerskurs. Jag återkommer senare till Östersund då händelser i denna stad har varit avgörande för min framtid. Väl i Östersund så visade det sig att jag inte fanns med på kurslistan och höll på att bli hemskickad. Vi var 3 stycken som hade brev från staben. Saken undersöktes och vi fick stanna kvar. Vi försökskaniner fick klart för oss att vi skulle genomföra den 3 månader långa förberedande officersutbildningen. Blev vi godkända så skulle det under 1 års tid kompletteras betyg i Uppsala där flygvapnet hade centraliserat detta. Jag var godkänd. Det kommande året var en riktig utmaning. Vi läste in kärnämnena från 3 år i natur på 1 år. Jag klarade mig med godkända betyg. Sedan genomförde jag officersutbildningen i Östersund och blev klar sommaren 1988. Det jag uppskattade mest var mina kurskamrater och den tekniska utbildningen. Ledarskapsutbildningen var mycket givande, både att lära känna sig själv och hur man fungerar som grupp. Jag stannade kvar i Östersund efter utbildningen som instruktör på skolan. I februari 1989 då hände det. Jag träffade Katarina, en härlig, fantastisk tjej med mycket energi, och det sa klick direkt. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground. And she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds. And she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. Katarina och jag landade i Stockholm. Vi hade 6 fantastiska år i Stockholm då vi upptäckte stan. Vi bodde centralt, vi kunde båda gå till jobbet. Katarina jobbade på SVT och jag på Försvarets materiellverk. Mitt bilintresse fick nytt liv. En kompis ringde från Kalifornien. Han var över och skulle ta hem några bilar och hade en container kvar. Visst har du alltid pratat om att ha en Cheva 55a pickup? Och han hade rätt. Jag övertalade Katarina. Vi fixade i ordning den och byggde en liten camper till flaket. De 3 följande somrarna körde vi 4000 mil runt om Europa. Vi fick många fina upplevelser och minnen. Den lilla campingen på bergssidan i Österrike. När vi skulle navigera genom Paris och de 7 filerna runt Triumfbågen. Detta var långt innan smartphones och kartappar. Så ibland hamnade vi på konstiga ställen. Jag kommer speciellt ihåg när vi kom in genom gamla Östtyskland och skulle hitta en camping i Berlin. Det var efter murens fall. Kartorna var inte så detaljerade och skyltningen var dålig. Vi hamnade på kaserngården till ett pansarregemente i Potsdam. Där stod T-72-orna på rad. Det var spännande. Stridsvagnar har alltid fascinerat mig. Under min tid på FMV fick jag förmånen att vara med i stridsvagn-Y-projektet. Sverige skulle köpa en ny stridsvagn som skulle ersätta stridsvagn S och Centurion. Vi utvärderade 3 stridsvagnar. Leopard 2 från Tyskland, M1A2 från USA och Leclerc från Frankrike. Det skrevs offertförfrågan, togs in offerter som utvärderades, genomfördes industribesök, utbildning på vagnarna och sen praktiska tester i Sverige. Jag ledde och deltog i den tekniska utbildningen av de 3 vagnarna i respektive land. Jag lärde mig otroligt mycket under denna tid. Det var en mycket komplex upphandling, både tekniskt och kommersiellt. Och på de kulturella skillnaderna lärde mig också en hel del. Och de kulturella skillnaderna, de kom igen i vagnarna. Man kan jämföra stridsvagnarna med bilar. Leoparden var som en Mercedes, teknisk perfektion. M1:an som en Cheva, robust och säker. Leclerc'en som en Renault. Där tekniker har konstruerat fantastiska tekniska lösningar som ingen ser nyttan av. Det blev Leoparden till slut, en mycket bra stridsvagn. Jag hade varit på FMV i 5 år och det var dags att åka hem till P4 i Skövde och göra förbandstjänstgöring för att kunna gå nästa skola. Jag kände inte riktigt för det. Jag ville hålla på med det jag gjorde. Kombinationen av teknik, människor och kommersiella. Just som jag funderade som mest fick jag ett erbjudande från Hägglunds och det var dags att flytta vidare. Dreaming, hoping for another try. I've been looking, searching deeper down inside, and if I lose my way, I'll find another road, 'cause I can make a change on my own. I'm moving on. You're gone. I can be who I wanna be. Start living my life for me. I believe it finally. I'm moving on. Something, somewhere that I long to find. I am learning slowly, one day at a time. Jag heter Tommy Gustafsson Rask och jag semesterpratar idag i Radio Nola Skogs. Vi flyttade till Örnsköldsvik 1996. Katarina och jag tillbringade en hel del tid i Övik innan vi flyttade hit. Framförallt på Ulvön, Bottenhavets pärla. Vi fick bo i en sjöbod som Katarinas släktingar hade. Samtidigt som vi flyttade hem gick en dröm i uppfyllelse. För vi fick möjligheten att köpa vår egen stuga på Ulvön. Tillsammans med Katarinas föräldrar Palle och Gunilla. Ulvön har alltid varit central för oss. Och innan vi flyttade upp så gifte vi oss 1994 i gamla kapellet på Ulvön. 1994, fotbolls-VM, den varmaste sommaren i mannaminne. Katarina var så vacker i sin vita klänning och uppsatt hår. Jag kände mig också vacker, kanske enda gången i livet. I uniform, mästdräkt, mörk med guldrevärer, vit väst, 100% ylle. Det var varmt. Vi stod där i det gamla kapellet och lovade varandra livslång kärlek. Sångerskan hon sjöng för kärlekens skull.
Slår våren ut, marken blir grön igen, allt som var dött väcks till liv, det kan också vi. Så länge vi andas, ute till havs en fiskebåt längs en fri horisont, den gångar så tryggt in mot hamn som jag i din famn. Så länge vi älskar, solen går upp, solen går upp.
för kärlekens skull lyser på oss för kärlekens skull.
Ja, för kärlekens skull. Det var dags att skaffa barn. Vi prövade några år. Det kommer när det kommer. Åren gick. Våra kompisar fick barn. Stressen började komma. Vi kanske inte kunde få barn. Vi gjorde en barnlöshetsutredning. Det tog tid. Inga fel hittades. Det borde gå att fixa med IVF, alltså provrörsbefruktning. Vi genomförde 4 behandlingar utan resultat. Det var en otroligt tuff tid. Framförallt för Katarina och de hormonbehandlingar hon fick genomlida. Men även väntan och besvikelsen varje gång som graviditetstestet visade fel resultat. Det satte verkligen vårt förhållande på prov. Efter att vi konstaterat att det här går inte längre så kom vi ganska snabbt fram till att vi ska adoptera. Med facit i hand skulle vi nog ha fattat det beslutet tidigare. Adoption är en intressant process som tar tid. Jag önskar att alla föräldrar skulle ställa sig en del av de frågor man ställs inför under en adoptionsutredning. Vi blev godkända som föräldrar. Efter inskickandet av alla papper så kommer nästa period av väntan. Det kändes som vi var gravida, men vi hade inget leveransdatum. Slutligen kom barnbeskedet. Ett samtal från adoptionsorganisationen. Vilken lycka! Jag kommer ihåg att jag grät av lycka. Vi fick mejlat oss en bild av Amanda. Vi gjorde kopior och satte upp på flera ställen i huset. Vi hade nu en vecka på oss att fixa allt. Resan, visum, barnkläder och allt annat ett litet barn kunde behöva. En vecka senare stod vi där på ett barnhem i Cali, Colombia. Katarina och jag, vi skulle få ta emot vår dotter Amanda. Det var fantastiskt. Nästan 4 år senare fick vi uppleva samma lycka igen. När vi fick lilla syster Sofia. Men nu var vi 3 som fick åka ner till Colombia och hämta Sofia. Den tid vi fick i Colombia vid båda resorna var fantastisk. Vi fick egen tid tillsammans med våra barn. Tid att knyta an. Tid att lära känna varandra och skapa rutiner. Vi var i Colombia cirka en månad vid båda tillfällena. Det gav oss också möjlighet att se något av Colombia. Känna in kultur och människor. Det var en fantastisk tid. Och nu var vi en komplett familj. Och vi var väldigt, väldigt lyckliga.
By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room.
Tillbaka till Ulvön. Vi har tillbringat mycket tid på Ulvön efter att vi flyttade hem. De första 10 åren var som ett arbetsläger. Och det var som tur var innan vi fick Amanda och Sofia. Vi grävde vatten och avlopp, renoverade svärföräldrarnas stuga och byggde i princip en helt ny stuga till oss själva. Vi gjorde i princip allting själva, min svärfar Palle och jag. Med tiden som allting blev färdigt blev det mer tid över till annat. Att umgås med vänner. Men det jag verkligen uppskattade var när Palle och jag for och fiskade. Och sen rökte vi sik och satt där vid stranden och drack en öl tillsammans. Vi gjorde också många aktiviteter tillsammans med barnen. Vi var och plockade svamp i skogen. Vi for på en strand och badade. Amanda och Sofia fick en mycket fin och nära relation med mormor och morfar. Ulven är idag vårt andningshål, dit vi kan åka och slappna av och ladda våra batterier. Det tar en timme, bilen ner till Näske, sen bussen ut till Ulven och vi är där. Just nu känns det lite tomt för oss. Vår pappa, svärfar, morfar Palle, han gick bort i cancer för 1,5 år sedan. Och vi saknar honom så mycket. Palle, den här låten, den är till dig.
Till rätta för natten. Känn dagen sakta slå sig ner till ro. Luta sitt huvud mot marken. Lyssna till sommarnattens sång. Song.
Så här någonstans mitt i livet känner mig otroligt privilegierad och tacksam att få ha gjort den resa jag har gjort. Familjen. Att jag har min underbara fru Katarina och våra fantastiska barn Amanda och Sofia. Att få vara med Amanda när hon tränar friidrott eller när vi jobbar med matteläxan. Att få vara med Sofia i en kall ishall när hon tränar konståkning eller spelar fotboll. Det ger energi och glädje. Jobbet. Jag har fått varit med om en fantastisk resa och fått utvecklas tillsammans med företaget. Från småländsk bonapojk till vd. Det finns mycket att berätta om det jag varit med om på Hägglunds. Resor jag gjort, människor jag träffat, våra affärer. Till exempelvis Zepp-affären. Men det skulle ta hela programtiden, så det får vi ta en annan gång. Framtiden för Hägglunds då? Ja, jag ser ljust på den. Vi har flera affärer på gång. Men som jag sa inledningsvis, det tar lite tid. Vi har börjat vända. Vi nyanställer nu, även om det är i liten skala. Vi har vagnar på prov i Tjeckien och Australien just nu. Och flera stora offerter som ligger ute. Och jag känner ett stort ansvar för Hägglunds framtid. Jag skulle också vilja att vi alla kände ett större ansvar för vår gemensamma framtid. Jag tycker Michael Jackson uttrycker det bra i den sista låten som jag spelar för mina tjejer Amanda och Sofia. Tack för att ni lyssnade och ha en bra sommar.
Children dead from war. Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?